Tack himmelske far att vi får samlas till gudstjänst. Det blev inte som vi hade tänkt. Men Herre, tack för att du är så stor. Att även om vi samlas på olika sätt, på olika håll, så kan du välsigna oss alla. Så ber vi att tiderna snart ska förändras så att vi kan genomföra den ekumeniska gudstjänst vi hade tänkt. Men tack för att vi får tänka gott om varandra och be för varandra också när vi inte alla kan samlas. Amen. Temat idag är Jesus skapar tro. Och när jag för en dryg vecka sedan läste rubriken så tog den tag i mig. Jag hade ingen aning om vad jag skulle predika. Men Jesus skapar tro. Det blir så väldigt tydligt att det där är ingenting du och jag kan göra själva. Vi kan inte ta oss tron. Vi kan försöka sätta oss in i olika fakta. Men vi kan inte liksom bara bestämma oss på något vis, nu ska jag tro. Det fungerar inte så. Jesus skapar tro. Jag läste i en bok, jag har glömt vilken det var, men det var någon jag läste nu bara i veckan också, så stod det att skapa är en övernaturlig handling. Och utifrån det så ska jag börja med att läsa från första Moseboks första kapitel och vers 1-3. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa, var det ljus och det blev ljus. Det handlar om att skapa. Ibland kan vi tala om att vi människor skapar. Men det är inte alls samma sak som när Gud skapar. Det finns några exempel i Nya testamentet att Jesus i och för sig använde visst material för att skapa och skapa om och förmera. Men här när vi läser skapelseberättelsen så är det väldigt tydligt att Gud hade ingenting. Och så skapar han himmel och jord. Jord blir till. Var det ljus? När du och jag ska skapa någonting så behöver vi ha ett material att skapa med. Vi kan vara ganska nära varandra här. Den där ljusbäraren där, den har Stig gjort. Och vi kan tycka att den är jättefin. Men han kunde inte bara ställa sig hemma i garage och säga, ljusbärare blir till. Nej, han fick jobba lite. Gud har gett honom talang och så behövde han material. Och så det där, energi, material och talang tillsammans, så blev det så. Det går inte bara att säga, ljusbärare blir till, det händer ingenting. Nej. När Gud skapar så behöver han inte ha någonting. Jesus skapar tro. Det är ingenting vi tar oss bara så där. Vi kan tycka att vi har fått det med, från barnsben så att säga, vi som har vuxit upp i kristna hem. Men det hände någonting med oss under tiden som gjorde att vi idag har en kristen tro. Det är skillnad när du och jag försöker skapa någonting. Även om vi ibland kan tycka att vi lyckas hyfsat. Men det är skillnad när vi människor skapar och när Gud skapar. Men hur skapas då tro? Ja, i Romarbrevet så skriver Paulus Romarbrevet 10 och från vers 12 till vers 17. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska du kunna åkalla den som du inte har kommit till tro på? Och hur ska du kunna tro på den som du inte har hört? Och hur ska du kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om det inte blir utsända? Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Men alla vill inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Predikan måste vara grundad i Kristi ord för att det ska kunna skapa tro. Jag har hört föredrag som har varit intressanta att lyssna till. Jag har hört människor berätta på ett sätt som har varit oerhört fascinerande och fängslande. Vi hade en som besökte oss i Blomstermåla, en sån där duktig berättare. Så jag fick en känsla av att han skulle kunna berätta hur han gick till posten, och det var intressant att lyssna. Såna berättare finns det, och det är en gudagåva att kunna berätta på det viset. Men det räcker inte att vi har präster och pastorer som står i predikstolen och är duktiga berättare. Predikan måste vara grundad i Kristi ord för att det ska skapa tro. Och i apostlagärningarna, så när Paulus och Barnabas hade kommit tillbaka till Antiochia efter sin första resa, så står det där att men Paulus och Barnabas stannade i Antiochia där de undervisade och predikade Herrens ord tillsammans med många andra. Det var många förkunnare där, men de undervisade och predikade Herrens ord. Det var viktigt vad de predikade. Det kunde inte vara en reseskildring vad de hade varit med om. Det hade de berättat innan i Antiochia när de kom tillbaka, hur Gud hade välsignat deras arbete. Men nu när de var där så predikade de Herrens ord. Om någon tyckte att Lena läste fel gammaltestamentliga text, hon läste första årgången fast det andra årgången nu, så var det jag som hade sagt till henne vad hon skulle läsa. Det är den bön som Salomo ber vid invigningen av templet. David hade förberett tempelbygget. Han hade velat bygga det, men Gud hade sagt, det är inte du som ska bygga templet, utan det är din son. Och så förberedde han och samlade material och knöt kontakter så det skulle komma ytterligare material. Och vid invigningen så ber han en lång bön, och lite av den bönen var det Lena läste. Även om en främling som inte tillhör ditt folk Israel kommer från något land långt borta för ditt namns skull, för också där ska man höra talas om ditt stora namn. Judendomen var inte missionerande då, och den är det fortfarande inte. Judarna skickar inte ut missionärer. Vi kristna har gjort det, och har gjort det i alla tider. Ända sedan Jesus sa gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. En del andra religioner skickar ut missionärer, men inte judarna. Men Salomo visste att folk skulle höra talas om vad Gud hade gjort med Israels folk. Salomo visste att folk skulle ta intryck, och det var många som tog intryck. Ute i romarriket där det fanns en synagoga sen så småningom. Vid den här tiden fanns det ingen synagoga. Nu fanns det templet. Och så visste Salomo att ryktet skulle spridas. Folk skulle höra talas om det och komma och tillbe där. Och så ber han Gud att även om det kommer en främling som har hört ryktas om dig och kommer och ber inför detta tempel, lyssna då på den. Och så ville han att det skulle spridas hur stor Gud är. För han hade sagt innan att det måste vara ett fantastiskt hus, för vår Gud är stor. Och så skulle templet i Jerusalem spegla Guds storhet. Och så visste han att folk kommer att ta intryck. Och så ber han att även när främlingarna kommer och ber, låt dem också få svar av dig. Tron kan komma snabbt eller långsamt. Men tanken är att även om du har varit kristen i många år så ska det inte vara någonting som står till, utan tron ska växa. I Johannes 2, bröllopet i Kana, det är ett sånt där underverk där Jesus faktiskt hade lite material att jobba med. Han hade 600 liter vatten och så sa han till tjänarna, bär upp det här till värden, och det blev vin. Så där han gick inte och tittade på tomma stenkrukor, vin blev till, det sa han inte där, utan han använde vattnet den gången. Men då står det om hans lärjungar i vers 11 i Johannes 2. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. I början av det här avsnittet så kan vi läsa hur Jesu mor och Jesu bröder också var bjudna på det här bröllopet. Lärjungarna kom till tro utifrån tecknet de såg. De förstod att här är det Gud som griper in. Men Jesu bröder trodde inte på honom. Inte än. De kom till tro så småningom. Vi vet inte exakt när det hände, men vi förstår av apostlagärningar att de kom till tro. Alltså kan Gud göra tecken och under, och vissa tror och vissa tror inte. I Johannes 3 så berättas det om Nikodemus. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom. Nikodemus var farisé. Han satt i Stora rådet. Det var inte alla i Stora rådet som trodde som Nikodemus. Nikodemus, han säger till Jesus, vi vet att du kommer från Gud. Han sa inte, jag förstår att du är Messias. Det visste han inte än. Men utifrån vad han hade sett att vad Jesus gjorde, så förstod han att Jesus måste vara sänd av Gud. Han kunde vara som en gammaltestamentlig profet, han kunde vara en ny profet. Men att han var sänd av Gud, det hade Nikodemus förstått. Ingen kan göra de tecken du gör om inte Gud är med honom. Och så förstod han så långt. Och så hade han frågor och Jesus talar med honom. Men just det här hur tron kan komma lite och lite, men det kan ändå gå ganska snabbt. Då är vi framme i Johannes 4. Och det var evangelietext förra söndagen och det är evangelietext denna söndag. Men jag tror att ni alla känner till stället om kvinnan med sykars brunn. Jesus kommer dit och sätter sig och han är trött. Förmodligen inte för att han hade sämre kondition än sina lärjungar, utan kanske hade han tillbringat natten i bön. Och så sätter han sig över brunnen och lärjungarna går för att köpa mat. Och så kommer det en kvinna. Och hon förstår att det är en judisk man som sitter där. Och jag har inte undersökt det där närmare. Hur visste hon att han var en judisk man? Ja, för några år sedan var jag en lördag i Stockholm och fick se några män som hade en sån här liten kalott. Och då begrep jag, ja, det är judar. Och när jag var i Israel och såg de här männen som hade korkskruvar ner så här, då visste jag det är ortodoxa judar. Någonting i Jesu klädsel eller i frisyr, på något sätt så förstår hon att det är en judisk man. Och så blir hon överraskad när han tilltalar henne och vill ha vatten. Och hon är rak utifrån situationen. Hur kan du som är en judisk man tilltala mig, en samariska? Så långt har hon förstått och begripit att det är en judisk man. Och så börjar de att samtala och efter en stund så säger kvinnan att du är en profet. Jag förstår att du är en profet. Han har berättat för henne om hennes trassliga relationer med det andra könet och därmed också i hela samhället. Nu har hon förstått att han är en judisk man, han är en profet. Det har klarnat lite och lite. Tron kommer växande, smygande på ett sätt. När lärjungarna kommer tillbaka och har köpt mat så står det att de blir förvånade över att han talar med henne. De hade inte förstått vad Bibeln säger. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och så var de förvånade över att Jesus bröt kulturvallen och talade med en samarisk kvinna. Och de undrar, de är förvånade, men de frågar inte vad han ville henne. Men kvinnan har i det här samtalet med Jesus kommit så långt att hon börjat fundera och så springer hon in i staden och säger: kom och se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Först judisk man. Nästa steg, han måste vara en profet. Och efter ytterligare samtal, han kanske är Messias. Då har tron kommit lite längre. Och kvinnan gör sånt intryck på dem hon möter där i Sykar. Därför att hon är så förvandlad av mötet med Jesus att de ser någonting särskilt har hänt med henne. Hon var annorlunda förut. Hon har gått till brunnen när ingen annan är där. Hon vågar inte ha kontakt med samhället hon lever i. Hon har isolerat sig. Och så kommer hon och talar om: kom och se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Och så kommer folket och både kvinnan och de blir övertygade om att han är Messias. Det tog några timmar kanske från att hon såg en judisk man till hon såg en profet, till hon såg en som kanske var Messias, till hon var övertygad att han är Messias. Tron kom lite och lite och lite. De såg förvandlingen. Och så läser jag från vers 39 i fjärde kapitlet. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade: han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad att han skulle stanna hos honom. Och han stannade kvar hos dem några dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord, och det sa till kvinnan: nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Man kan komma till tro på lite olika sätt, men det är Gud som skapar tron. När jag arbetade som häktespastor så i gruppen där inne en gång, så sitter det en kille, han kanske var i 40-årsåldern då. Och så säger han, ungefär så här: det måste finnas något i den kristna tron. För i annat fall hade det inte fungerat för min bror. Han såg att från att hans bror också hade varit kriminell och kanske med missbruk, så levde brorsan ett annat liv nu sedan han blev frälst. Och så förstod han, det där var inte bara ett viljebeslut från min bror. Det var något annat som hände. Och så förstod han, det måste finnas något. I annat fall hade det inte funkat. Personerna i Samarien, de såg förvandling på kvinnan. Och så bad de Jesus stanna och så fick de tron att växa där de hörde av honom. Och så förstod de att han är Messias. Jesu vandring genom Samarien kan också förvåna. Judarna, om de inte hade bråttom, så gick de inte gärna genom Samarien, för de ville undvika det där. Ungefär som jag fick lära mig när jag var liten att vissa ställen borde jag undvika. Ibland så kanske det där var lite väl strikt och strängt. Och före min tid så var det ännu hårdare. Det var vissa ställen man skulle undvika. Och på gott och ont, det kanske var rätt tänkt för att skydda. Å andra sidan, vi lever i världen men inte av världen, så det är inte självklart vad vi ska undvika. Det är inte så enkelt. Men det finns saker vi bör undvika. Och judarna undvek att gå genom Samarien. Om de skulle från Judén till Galileen så tog de och gick ner till Jeriko och så gick de öster om Jordan och sen in i Galileen. Om de inte hade bråttom, för då gick det ju snabbare att gå genom Samarien. Och så står det att Jesus måste ta vägen genom Samarien. Hade han bråttom? Nej, det hade han inte. Han stannade där 2 dagar när de ville höra mer. Han hade inte bråttom. Men han visste att i Samarien så är det en kvinna, men det är också en hel stad som är beredd att ta emot evangeliet. Och så måste han gå den vägen. När Jesus ber för sina lärjungar i det vi kallar Jesu översteprästerliga förbön, Johannes 17, så har han bett för sina lärjungar att de ska bli bevarade. Och sen ber han också i vers 20. Men jag ber inte bara för dem, alltså för sina lärjungar, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Och då är det viktigt att våra ord får vara Jesu ord. För det är Guds ord som skapar tro. Och så är du och jag kallade att sprida evangeliet på olika sätt. Och det kan vara i ord och det kan vara i handling. Vi har olika kallelser. Och ofta får vi kombinera ord och handling. Och det är vår kallelse att sprida budskapet vidare. Tack himmelske far för att du vill ha oss i din tjänst. Herre, hjälp oss att vara lyhörda för när du har tänkt att vi ska ta en annan väg än den vi brukar. Och hjälp oss att vara frimodiga, men att använda ditt ord när vi vill föra ut evangeliet och inte försöka fristera det med våra egna tankar. Tack Jesus Kristus för att du skapar tro. Herre, hjälp oss att vara i en sån närhet till dig att vår tro får växa. Hjälp oss att kunna förmedla till andra. Men tack för att det är du som skapar tro, att det inte är vår uppgift att skapa tron. Amen.